Fitness, filosofi och floskler är tillbaka med ännu en säsong. Mitt namn är Henrik Wallis och det här är ett officiellt välkomnande till säsong 4 och även för mig tillbaka till västkusten. De senaste 18 månaderna när den här podden föddes bodde jag i Stockholm och var då yrkesverksam först på CrossFit 162 West, därefter CrossFit Nordic. Sent oktober 2023 tog jag beslutet att flytta tillbaka till västkusten, etablera min base of operations i Halland, Västra Götalandsregionen, mer specifikt Göteborg-Varberg. Och då har jag då flyttat min PT-verksamhet till Vagnhallen CrossFit i Göteborg och Varbergs atletfabrik i Varberg. Om du har varit med från början så har du tagit del av säsong 1. Det var 7 taskigt producerade avsnitt följt av en säsong 2 som införde start hade fått en produktionsboost och det blev en mycket trevligare upplevelse att lyssna på. Beroende på hur mitt privatliv sett ut med resor, jobb och annat har jag redan planerat poddandet därefter. Säsong 3 var en dramatisk push i en ganska ansträngande arbetsvardag i Stockholm. Nonstop, något mindre sömn än vanligt. Men också så att det här med poddande blev mer och mer ett väloljat maskineri. Jag var smart nog att kunna anticipera en liten säsongspaus mellan säsong 3 och säsong 4. Det är viktigt att då och då sharpen the saw, titta på vad som behöver göras, ta itu med vissa övergripande teman och lite grann future-mappa vart jag vill ta det här. Säsong 4 kommer vara lite mer lokalt förlagd till gäster västkusten Sverige. Plus då självfallet ett par remote-inspelningar och trippar runt om i Sverige. Därmed inte sagt att säsong 5 inte kan vara någonting helt annat. Vem vet, kanske inte ens svenska är working language anymore. Så, det är med en hel del kärlek och entusiasm som jag glatt kan återinföra detta kreativa forum jag kallar Fitness, Filosofi, Floskler, The Podcast. Med mig, Henrik Wallis, er värd sedan poddens födelse sent 2022. Och det är också väldigt kul att få träffa nya människor via det här med poddande. För det är ofta i samspel med andra människor som vi formulerar våra livsfilosofier, men också lite grann vår praxis för hur vi arbetar. Christian, som är dagens gäst, är helt klart mer tjötig göteborgare än vad jag själv är. Dessutom är han många år före mig i företagsamhet, privatekonomi, ordning och reda och liksom varit duktig på att skapa sig en trygghet på många fronter som då tillåter utsvävningar, äventyr, föräldraskap utan det här osköna, otrygga eftermälet som tyvärr faktiskt kan komma av att följa sin passion utan att först kanske adressera vuxenproblem. Så samtalet handlar om allt från investeringar till privatekonomi, till rörelse, till att göra tuffa, utmanande saker, svälja grodor eller då som vi pratar om på militärspråk, äta bajsmackor. Samtalet spelades in en mycket trevlig söndagsförmiddag i Frölunda i Göteborg. Och highlights eller low points under avsnittet är då när Christian berättar om sin 12-månaders revision och jag tar emot hans budskap med stor skräck och sårbar självinsikt för jobbet jag vet att jag behöver göra men kanske inte har gjort med min privatekonomi. Så, hoppas det här landar väl och du får med dig matnyttiga saker om en ekvation som berör livet, frihet, finanser och annat. Vi rullar på med säsong 4. Coach Henrik out.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Ja, men då så gott folk. Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler. Avsnitt 36, nu live med säsong 4. Först ut har jag en gäst som är direkt importerad från Frölunda, hjärtat av Västra Göteborg. Krutladdad kampsportare och legend av lifehacks. Sommelier av sparande och intellektfull investerare. Pionjär av personlig hälsa och Sveriges gladaste paddelnybörjare. innehavare av sin egen podcast med namnet Hacka ditt liv-podden och en overall god gubbe i sina bästa år. Min första poddgäst sedan jag flyttade tillbaka till västkusten. Christian Wedrebrand, välkommen.
Åh, fy fan, tack så hemskt mycket. Det var ju, jag måste säga så här, det var ju en fantastisk inledning här. Fan. Men du vet, det du säger där, den nybörjar innan paddel. Det, jag tänker ju så hela tiden, vad jag än gör liksom. Så att det är jävligt intressant. Däremot är jag på 3 år nu med paddeln. Jag känner mig fortfarande som en vitbältare.
Ja, men det är bra. Känner du till white belt mentality?
Ja, det gör jag ju verkligen. För det är ju det jag dedikerar det hela tiden. För att du, så länge du kan vara... För att förklara då vad en vitbältare är, enligt mig. Det är ju en helt nytillkommen elev som är villig... Ett bra vitbältare då, ska jag säga. Är jättevilligt att lära sig. Alltid vara öppen och lära sig. Vad som en svamp, skulle jag säga. Det är en bra vitbältare där och då. Och det är alltid väldigt, väldigt bra att ha den med sig. Oavsett hur långt du kommer på din resa, så är det alltid jäkligt bra att ha det. Det är A och O, skulle jag säga. För att, och framförallt, lägger du undan jävligt mycket av ditt ego.
Jag tänker vi kan prata mer om kampsport och vad vi kan lära oss av liksom en hierarkisk värld med respektkultur där vi progressivt kan bygga förmåga, bli lite modiga och så vidare. Men vill du factchecka något från den inledningen?
Alltså, när det gäller ifrån Frölunda då, jag tror jag kommer in på det, men jag nämner det då. Jag har ju bott betydligt längre i västra Frölunda än vad jag faktiskt gjorde i Lindome, där jag är uppvuxen. Så att jag lämnade Lindome när jag var 19. Okay. Sen dess har jag ju då bott, så jag är ju... Jag blir 49 år, apropå en man i mina bästa år eller något sånt där, tror jag du sa. Så att det är 30 år i Västra Frölunda, så det stämmer ju rätt bra, tycker jag.
Ja, just det.
Sen har du någon pionjär inom någonting, sa du också, va?
Personlig hälsa.
Ja, jag, det vet jag att de är pionjär. Däremot så har jag ju brunnit för det otroligt mycket under en lång tid. Och så att pionjär, möjligtvis. Det är ju kul att du säger det.
Jag är lite nyfiken här, för du är ju här på rekommendation från annan lyssnare. Jag hade inte alls koll på dig. Men jag kan ju läsa mig till i din Instagram bio. Lösningsorienterad, kapitalförvaltande mervärdestrateg som rör sig en hel del. Är det bara floskler eller betyder det någonting?
Nej, men det betyder faktiskt väldigt, väldigt mycket. Och det är... Alltså lösningsorienterad, det ordet är, tycker jag är väldigt, väldigt bra, för att det handlar om, jag jobbar ju otroligt mycket med att hitta, alltså hur, är du med mig? Alltså hur löser vi detta? Alltså oavsett vad jag står inför så har jag hela tiden ett hur, frågetecken, inget annat, inget punkt, inget utropstecken, utan hur, frågetecken. Då blir jag kreativ i mitt tänkande, och där har du lösningsorienterade delen. Sen har du då kommit till mervärdestrateg, eller hur? Ja. Kapitalförvaltande ska vi säga också. Det har ju med investeringar att göra. Och det är ju alltså... kapital är ju inte bara pengar. Det är bara så att alla fattar det. Det är ju tid. Det är ju tid du investerar. Det är pengar i viss fall. Det är känslor. Alltså det är ju hur mycket som helst i kapitalförvaltning. Sen såklart som 17 då, att det handlar mycket, mycket om min resa när det gäller investeringar och hela den här biten. Mervärdestrategen, och det är ju så jävla ödmjukt då såklart om mig själv, för jag har själv skapat det ordet. Mm. Jag hör ju hur illa det är liksom, vilken hybris. Och det är ju så här att en mervärdestrateg för mig, alltså mervärde, det är det jag försöker hitta i huret hela tiden. Hur kan vi skapa så mycket värde, alltså mervärde, i det vi gör tillsammans? Så jag försöker alltid ge mycket mer än vad jag förväntar mig själv att få tillbaka. Då hittar jag ganska många människor i slutändan som också är likasinnade. Då kan vi göra jävligt coola grejer tillsammans.
Som det vi gör här idag kanske.
Precis. Mm. Och tillbaka till då att som rör sig en hel del. Ja, jag har ju ganska högt antal timmar in på rörelsekontot, som jag pratar om så mycket. Så därför är det också med. Så jag tycker den, jag är faktiskt jävligt nöjd med den. Hashtag självinsikt och ödmjuk och så vidare.
Ja, men kan vi få en kort origin story här då på Christian? Mm. Lite kort. Vem är Christian? Vilka steg ish och kapitel i livet ledde dig hit till att då vara den du är idag?
Mm. Det är ju, ja precis, det är en hel bok det där. Men skitsamma, jag börjar. Som jag sa, Lindome är uppvuxen i. Jag föddes i Mölndal, bodde i Lindome till jag var 19 år. Lämnade därifrån i samband med att jag träffade min fru då. Så i år firade vi 30 år.
Grattis!
Tack så mycket, så 7 maj. Så shout out till min fru Malin. Nej, men i alla fall så är det. Hon har klarat av att bo med mig, eller vara med mig i alla år. Så att där, hon är ju en av dem som har tagit mig dit jag är idag. Absolut. Det som tog mig till den jag är idag, det är att jag väldigt, väldigt länge inte kanske riktigt visste vem jag var. Utan jag spelade en roll i väldigt många olika fall genom åren. Och spelade en roll som jag förväntade mig att människor skulle, för att bli accepterad, sedd, hörd och så vidare. Jag ville hjälpa så mycket människor som möjligt. Så jag sa ja till 10 personer. Levererade bara på 3. Det är någonting som jag inte gör idag. Utan det är någonting som då verkligen jag jobbar extremt mycket med. Förtroende. Jag levererar på det jag säger. Så det tog mig väldigt lång tid att hitta mig själv. Liksom. Jag säger att jag var 39 när jag hittade mig själv. Ganska lång tid. Så att där har du väl en stor del av det, för jag ville inte, jag var trött på att vara någon annan än mig själv. Jag är för gammal idag för att inte vara mig själv, säger jag. Och det är så jävla viktigt.
Men vad hände vid 39? Var det något före och efter
som du kan titta på? Jo, men det tycker jag väl. Alltså, det blir ju ännu mer före och efter på grund av att... eftersom jag då drog igång mitt konto sen också senare, så hade jag ett datum, och då får man ju säga före hackade ett livkontot och in, efter liksom. Men med det sagt så var det ju samband med att jag har alltid jobbat, alltid haft 2-3 jobb, alltid dragit in pengar liksom, arbetare. Men i samband med att min fru valde att skola om sig och bli och börja plugga, då märkte jag att shit, det här kommer ju aldrig funka liksom. För jag har inte så bra koll på ekonomin. Vi måste ju tänka till, för vi har ju familj och hela den här biten. Vi måste ju se till med det. Det måste ju finnas någon form av trygghet. Där och då, efter många om och men, drog jag ut tummen och verkligen satte mig ner och tog tag i min privatekonomi. Så det var faktiskt det som var resan, det var det som startade resan. Parallellt med det så jobbar jag ju otroligt mycket med mig själv, att ändra mitt sätt att tänka, mitt sätt att prata, mitt sätt att vara, ska jag nog säga också, till viss del. Så där har du för och efter.
Vad tror du är som gjort att 10 plus 1000 människor på något sätt har liksom identifierat sig med ditt hacka ditt liv-konto? För liksom, du är ju så här 49 år. Det är väl en lång bit ifrån kändiskap i Hollywood och influencing och liksom modern skräpkultur. Du är för gammal för det. Du är göteborgare. Vad är det som du tror gjort att människor har köpt det narrativet?
Men jag är ju rätt bra på ordbajsa liksom. Skämt åsido. Nej, men grejen är så här. Jag försöker hålla det på en jäkla... Alltså, jag är mig själv. Oavsett det du ser nu här, du och jag här idag när vi sitter och pratar. Vi har inte träffats innan live. Vi har pratat lite grann på sociala medier. Vilket är jävligt bra om vi använder det på rätt sätt. Mm. Ja. Så att det är ju det att jag är exakt likadan här och nu som jag är på mitt konto. Som jag också är i affärer. Det blir så. Alltså jag orkar inte. Alltså det du ser, det får du. Och jag tror att det på något sätt kanske har... slagit igenom lite grann hos människor. I samband med också podden. De hör hur jag pratar och hur jag är där. Det är samma som du ser på kontot egentligen. Så jag tror att det handlar om att vara, vad de säger, inte unik, men däremot vara sig själv. Visa det. Och framförallt tro på det som du pratar om. Alltså jag är såld på det jag pratar om. I'm sold myself. Och då måste jag vara såld på mig själv först. för att jag ska kunna få ut det. Och jag tror att det går igenom och jag tror att det kan ha en stor del i det som faktiskt vi har landat det liksom. För att jag startade kontot för att på något sätt kunna ge någonting, en liten grej till någon människa där ute som skulle potentiellt kunna ta en liten grej av det jag nämner som har hjälpt mig eller inte hjälpt mig att applicera till sitt game. Jag pratar alltid om game, för det är ditt game och det är mitt game, ingen annans game. Så då har det varit en win. Och det är så jäkla kul, för det är ju så otroligt många människor som faktiskt är jävligt tacksamma över det som jag delar med mig om, och det är ju skitkul.
Mm, vad fint. Men jag tänker någonstans att temat för dagens samtal ska vara det här påståendet eller frågan om man verkligen kan hacka sitt liv. Jag förstår ju att det är bara någonting du har valt att kalla det för. Och det kan heta olika för olika människor. Men så det tänker jag är temat för livet. Och vad jag förstår så ser du kanske på hacks som hur du bäst riggar ditt liv för finansiell frihet. Få in timmar på rörelsekontot. Är du okej med den avgränsningen?
Ja, nej, men det återigen, hacka sitt liv eller hacka ditt liv, eller ett annat ord som är mycket på tapeten, livsstilsoptimering och alltså hela de här grejerna. Det är ju likvärdigt. Biohacking till exempel, det är också en form av att hacka sitt liv. Jag håller med dig när vi pratade lite grann om det faktiskt innan här, och grejen är så här. Jag tror ju otroligt mycket, eller jag vet, återigen, jag tror om mig själv. Jag utvecklas när jag har utmaningar. Det är ju där, när jag klarar av utmaningarna, det är då jag verkligen känner att fan, jag gjorde det liksom. Jag lever. Och på det sättet utvecklas jag. Med det sagt då, så finns det ju jävligt mycket utmaningar i livet. Livet är inte bara saft och bulle, brukar jag säga. Nej, det är ju så. Det är ju inte det. Det är ju väldigt mycket utmaningar med livet. Och kan du då, istället för att du kanske tar dig x antal timmar eller dagar eller år, vad det må vara, att hitta vissa saker som kan hjälpa dig i ditt liv. Mm. Och du kan spara in den tiden. Det ser jag då som ett hack. Är du med mig? Mm. Sen är det fortfarande, du ska ju göra jobbet. Där är ju den resan, utmaningarna. Så att det är mer att försöka hjälpa människor att se att det finns något mer. Det hackar ditt liv för mig.
Tror du människor kan hacka sina liv, eller i alla fall hacka sina liv lika effektivt utan medhjälpare? Jag har det senaste varit inne ganska mycket på författaren Joseph Campbell som kom på det här med myth. Och liksom the hero's journey. Att någonstans i hjältens resa, efter han svarat på kallelsen till äventyret, så kommer det ju liksom någonstans medhjälpare längs vägen. Alltså Luke Skywalker träffade ju Yoda. Han var en stor medhjälpare och han hittade rätt bland Chewbacca och Han Solo och grabbarna. Kan människor levla i sina liv, optimera, hacka utan rätt medhjälpare?
Nej, så grejen är så här. Det är ju otroligt viktigt att ha bra människor runt sig. Så att det finns säkert outliners liksom. Men alltså, jag tror ju stenhårt på att det är väldigt viktigt att du hittar bra människor som är med på din resa, oavsett då när det beger sig, för att du kunna komma framåt. Men kan du snabbt, alltså, ju snabbare du får in i dina tankar att fan, jag gör detta tillsammans med människor som ger mig energi och som är, jag ska inte säga likasinnade, för det är inget bra att hänga med bara människor som tänker samma och tycker samma som dig, utan som utmanar dig på din resa. Det är ju otroligt viktigt. Och då tror jag också att, eller rätt sagt så här, jag vet utifrån egen erfarenhet att det är jävligt mycket roligare på den här resan. För den är ju fylld av, som jag brukar säga, bajsmackor liksom. Ja. Och har du då bra människor runt dig, Och gör du, alltså primar du dig själv eller alltså jobbar du med dig själv, så kommer du kunna äta mycket mer av bajsmackorna.
Mm. Bajsmacka är ett väldigt bra ord, det hörde jag först i värnplikten faktiskt. Kan du bara berätta för människor vad en bajsmacka är?
Nej men alltså återigen, det är ju, alltså det finns olika nivåer på allt. Jag brukar säga det om det mesta. Likadant som det fanns vitbältare och svartbältare och hela den biten emellan. Så är en bajsmacka, det kan lika gärna vara en light vitbältes bajsmacka. Men den bajsmackan kan ju vara så jäkla stor för någon annan människa där och då den befinner sig. Det kanske är det som får bägaren att rinna över, gå falling down, Michael Douglas och så vidare, eller hur? För ni får googla det, ni som inte har sett filmen. Nej men är du med? Så det kan ju vara en jätteliten sak, en bajsmacka. För när du väl får den där och då, och du inte kan hantera den, då är den ju otroligt stor, den bajsmackan. Det är så saker och ting som händer i livet som du inte klarar av liksom, eller som du inte gillar, som du, fan, en bajsmacka är inte så jävla god liksom. Bajs är ju inte optimalt, det är inte bra att äta. Det vet ju allihopa, och det är bara att tänka sig att fan, den här mackan, jag tar ju hellre en potentiell räkmacka då istället för en bajsmacka.
Just det.
Ja, det är väl med det. Sen finns det olika. Du behöver ju äta elefanten i små bitar, brukar folk säga. Och då kan du äta de här bajsmackorna i små bitar då. Då kanske du klarar av det för att du är så jävla mycket starkare och klarar det här utan att spy.
Mm.
Jag har ingen aning, men det är ungefär det.
Men det är lite intressant att tänka kring hacks, räkmackor, bajsmackor. Jag tänker ganska mycket på att ansträngningen också är belöningen. Så i viss mån så ställer jag mig liksom skeptisk till begreppet hack. Att man skulle leta efter någonting att vara bara lättare, att vi ska ingenjöra bort våra problem. Jag förstår att stoism kan få en del kritik när man tolkar det som att du ska eliminera dina hinder. Utsätt dig inte för situationer som sabbar din sinnesfrid. Men någonstans så måste vi kanske ändå möta motstånd, äta bajsmackor. Men liksom, vilka hacks finns det? Liksom? Vilka, kan du summera dina bästa hacks som människor som vänder sig till dig liksom behöver hjälp med att komma förbi? Vad är det vi strugglar med i moderna Sverige, moderna Göteborg?
Ja, men grejen är så här. Alla de eventuella hacksen då har ju att göra med att det kommer väcka en utmaning i det. Alltså det kommer vara fyllt med ångest i många fall. Och det är där utmaningen ligger. Det är där utmaningen ligger, att kunna dra ur tummen ur röven. Och inte procrastination på engelska. Och så procrastinera heter det väl på svenska för mig.
Mm.
Ja, men alltså, det är så otroligt. Alltså, så att det finns inga genvägar i den bemärkelsen. Däremot finns det vägar som lite snabbare kan hjälpa dig att levela upp, förutsatt att du gör jobbet och verkligen drar igång det. För det är, allting handlar om att det är en utmaning. Du kommer ha en, som jag sa, det är en ångestfylld, till exempel. Jag brukar alltid prata om en sak som alla människor bör göra löpande. Det är att göra en rullande 12 på sig själv och sitt liv. Och det är alltså 12 månader tillbaka, till exempel på din privatekonomi då, för ett exempel. Kolla alla utgifterna som du haft ett år tillbaka. Alltså det är förenat med otroligt mycket ångest. Inför att göra det. Jag ser det på det nu, att du bara tänker på det och bara, oh fy fan. Men alltså verkligen, det är förenat med jättemycket ångest. Alltså, det är inte bara jättemycket gånger, utan det är tokmycket gånger skulle jag säga. För väldigt, väldigt många människor. När du väl gör det, jag lovar dig, den stenen som då faller ifrån din axlar, den är värd jättemycket. Och där har du redan tagit ett jättesteg på din resa att levela upp, skulle jag säga. Så att där är med mitt svar, den är väldigt, väldigt stark den. Och sen efter det kommer ju nästa grej. Då ska du göra en budget ut efter när du har börjat skära i alla utgifterna. Du måste bli medveten om vad fan du gör av dina pengar. Fan, här läcker som ett såll. Vad är det här? Är du med?
Ja, jag är med. Jag ser ju redan här och nu hur min budget på cappuccino och kardemummabullar de senaste 12 månaderna i Stockholm kanske inte riktigt var proportionerliga mot vart jag vill i livet.
Där har du en klockren grej och du börjar ju tänka direkt när jag nämner det. Och alla dina lyssnare nu kommer ju också börja tänka direkt. Oh nej, fan är det det jag ska göra?
Men kan vi då röra oss in mot privatekonomi-biten här då för vårt mående? Alltså vi har ju liksom olika vägar in i privatekonomi. Det är säkert många som har träffat rock bottom någon gång. Det är ju inte för inte som vi får samtal veckovis om sänka våra lån. Och det rör sig då förstås inte bara om studielån och bolån, förstår jag. Det kanske också är en kulturell grej. Att tittar du på kanske Balkankultur så tar man kanske lån för att skaffa en fet bil. Men vad tar vi lån för att göra i Sverige egentligen? Det är ju allt från Kreta-semestrar till klädshopping, I guess. Vilken roll fyller då privatekonomin för vårt mående?
Nej, men alltså, återigen, det här hur jag ser på det. Du behöver ju ha, det finns olika, folk snackar om pelare, folk snackar om hinkar och olika saker alltså i ditt liv. Det består ju av många saker. Men jag nämnde ju det innan också. Du skulle kunna likna det vid ett livspussel också. Är du med mig? Så att man får hitta sin grej på detta. Däremot för att kunna, jag snackar ju hela tiden om att jag behöver ju jobba med mig själv. Jag måste ju i slutändan på något sätt jobba med mig själv så att jag älskar mig själv. För att jag ska kunna hjälpa andra människor och älska andra människor. Den här klassiska, sätt på dig syrgasmasken först innan du sätter på dig på barnen på flygplan liksom. Okej? Okay? Det är ut efter det. Du behöver ju bygga, jag jobbar med mig själv och jag behöver ju landa att jag älskar mig själv. Och i det fallet, jag behöver ju ha någon form av bas att stå på. Som jag sa, pelare eller en grund. Och den grunden, alltså om man tittar på mig själv då, så hade jag, eller jag har fortfarande ganska, inte lika mycket, men livet utgår från att det är höga toppar och låga dalar, eller djupa dalar. Det var så det var, har varit för mig och fortfarande är för mig. Däremot, när jag bygger en bas, då går jag inte så djupt ner i dalen innan jag tar mig upp igen. Det är där min bas ligger. Och i basen för att må bättre är att du faktiskt har koll på vad du har för utgifter. Och att du har koll på din privatekonomi. Det är en väldigt, väldigt mycket trevligare psykiskt okej mående än att inte ha den kollen. Så det är en stor del i min grund. Ihop med den psykiska hälsan, vilket jag lägger väldigt mycket emot den biten. För räkningar är inte optimalt. För lite pengar på kontot när du ska betala räkningar är inte heller optimalt. Ihop med det, för att klara av ytterligare saker så behöver jag ha en kropp som fungerar. Så där ligger också mycket i basen. Rörelse, träning. Så de två är väldigt starka pelare i mitt liv. Sen finns det hur mycket mer som helst. Men har jag dem grundade åtminstone, någon form av bas i dem, så tror jag verkligen att jag kan hjälpa mer människor.
Men det här med kapitalförvaltande, vilka roller fyller sparande, investeringar och annat? Liksom om vi då kan titta nyktert på utgifter. Hur kan vi då göra annars för, liksom, för att få upp vår trygghet?
Mm. Nej, men då är det så här att allting som du ser att fan, när du börjat skära i allting och helt plötsligt ser du att fan, det blir pengar kvar här varje månad. Fan vad bra. Då ska du inte gå och checka de här kardemummabullarna och cappuccino liksom. Eller hur? Visst, du kan fira någon gång. Men de pengarna ska du betala dig själv först. Och gör du det då? Jo, för att grejen är så här. Du behöver ju skapa och hitta sätt där du jobbar med de pengarna som du faktiskt har jobbat in. De ska ju jobba för dig när du sover. Det är ju det som är själva grejen. Pengar, de ringer sig inte sjuka. De vabbar inte. Är du med mig? De gör ju inte det. De ska jobba 24/7. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Det är Warren Buffett. Mm. Apropå citat och hela den här biten. Den är så jävla bra. För när du väl landar i det och fattar att okej, men hur gör jag det då? Jo, men då finns ju det möjligheter att faktiskt investera sina pengar. Spara är en sak, men investera pengarna för att multiplicera pengar, det är en helt annan sak. Det är det som folk behöver få in. Idag får du lite ränta på dina sparkonton, absolut, där vi befinner oss idag. Med det sagt så finns ju det andra vägar att investera sina pengar istället för att spara. Kan man investera dem till exempel på börsen, fonder, aktier. Det är en ganska vanlig sak. Ser det mera kanske fastigheter och så vidare. Det finns väldigt, väldigt mycket tillgångar. Så du vill ju skapa tillgångar eller investera i tillgångar som betalar dig när du sover.
Mm. Men ponera här då att i mitt eget personliga fall. Sen jag blev med bostadsrätt, sen jag startade eget, så är ju mitt sparkonto lika med noll. Men jag vet ju också om att jag kanske haft en månadsbudget på kaffe och kardemummabulle på 1,000 spänn. Det blir 12 000 på ett år. Vad hade jag kunnat göra med dem just nu med en volatile stock market och allt sånt där?
Ja. För det första så ska man ju säga, då behöver man ju ha investeringshorisonter. Alltså, eller hur du... Alltså, först måste vi hitta ett varför. Varför? Men varför ska du investera? Eller vad vill du med ditt liv liksom? Alltså det finns ju 7 levels of why liksom. Mm. Nej, men det finns hur mycket som helst.
Vi säger så här att jag vill åka till Venice Beach, Kalifornien minst 3 veckor per år.
Ja, men det är ju ett otroligt, det är ju väldigt, väldigt light why. I slutändan så behöver du jobba ner de lagren. Du behöver skala av den löken eller vad fan du må vara. Du måste komma till kärnan i detta. Vad är det? Många gånger så landade jag i trygghet. Det var det som var mitt varför. Där och då med min familj, hela den här biten. En stor del också var frihet. Att vara fri att välja vad jag skulle vilja göra. För mig var det så. Nu var det så här, ja, men jag vill åka 3 veckor till Venice Beach liksom. Alltså det behöver vara något mer förankrat. Det ska kännas liksom. Mm. Sen kan du känna att du gärna vill det, jag fattar. Men jag bara nämner det, för det är viktigt att verkligen jobba med sitt varför. För när du har ett starkt varför så hittar du också ditt hur. Och det är så jävla coolt. Du kommer hitta ditt hur när du jobbar med det och tänker på det. Så det är en viktig grej. Med det sagt då, så är det så här. Jag hade ju absolut inte, återigen, det här är mina tankar nu. Mm. Det är jätteviktigt att få fram. Alltså, om man ska investera på börsen, då behöver man ju se långsiktigt. Investeringar överlag är ju långsiktiga. Är det inte en investering så är det ju en gambling. Och det är ju inte någon spel och dobbel vi snackar här nu. Utan det är ju investeringar för framtiden. Så jag brukar alltid rekommendera att ha en forever-portfölj. Alltså en portfölj som du inte rör någon gång. Liksom. Du fortsätter pytsa in den här 1,000-appen. Löpande. Och jobbar med vad som kallas ränta på ränta-effekten. Jag vet inte så mycket tid med det, men det är bara att googla. Liksom. Det är den coolaste grejen. När du väl fattar den, bara, wow, vad fan är det här? Och ser, du kan även skala ränta på ränta-effekten på kalkylatorer. Då ser du hur mycket pengar den här 1,000-appen i månaden kommer generera dig. På x antal år. På en viss form av ränta. Det är skitcoolt. Så där har du forever-portföljen. Tillbaka till din Venice Beach-resa då. Det kanske är så att du kan ha en... Nej, men vi säger så här då. Du vill, i samband med det då, så vill du göra en jorden-runt-resa. Om 5 år. Ja, men det kanske då att du kanske ska ha en portfölj till det då. Around the world. 29. Eller något sånt där. Mm. Du kan ju döpa den till vad du vill. Och jobba... På parallellt med det. Så att jag säger, jag brukar alltid säga det. Fan, forever-portfölj är jävligt viktigt. AO liksom. Den ska lägga i byrålådan. Investera i säkra, historiskt bra aktiefonder och så vidare.
Men Christian, nu missar ju du det här väldigt viktiga begreppet att unna sig. Jag ser att du ler här lite grann. Men generellt sett, när människor kanske inte mår så jävla bra, så är vi ganska... är det ganska lätt för oss att unna oss. Nej, men jag ska ju ha den där snuttefilten. Jag ska ju ha den där kardemummabullen. Skulle jag inte må bra av att handla lite nya kläder så jag känner mig snygg? Hur hanterar man de här liksom intressekonflikterna? Långsiktigt 2029-vision, maximera trygghet för mig och min familj. Om jag liksom aldrig får några roliga dopaminkickar här och nu. Kan man konstruktivt hantera de här liksom nu versus en framtid som kanske aldrig kommer? Vad sparar du till om du inte lever? Eller vad är att leva i det här fallet då?
Om man nu ser till det då. Och det är ju en jättevanlig fråga. Såklart. Och framförallt kommer du möta den när du väl helt plötsligt börjar göra förändringar i ditt liv. Om de här sakerna vi pratar om nu så kommer folk exakt runt omkring dig som kanske inte själva har dratt igång det säga de här grejerna till dig. Och i det fallet, nej men det är klart du ska. Och då lyssnar man helt plötsligt på människor som inte gör det du gör eller har någon erfarenhet av det som du gjort. Med det sagt då, så kan du absolut unna dig. Det är ju det som är så jävla bra. För när du har gjort din rullande 12, då gör du en budget. I den budgeten, då avsätter du dina firanden, dina unningar. Men du betalar alltid dig själv först. Och när du betalar dig själv först, då går pengarna direkt in på investeringskontorna. Vad du än har. Sen jobbar du med det du har. Och då helt plötsligt så blir det the power of broke. En jäkligt bra tanke. Du blir mycket mer kreativ i ditt tänkande. Att jobba in de pengarna i så fall.
Du menar om du konfronteras med verkligheten att du är punk och du måste lösa din skit.
Ja. Det är också en bra grej att ta med detta. Med det sagt. Sätt din budget. Lär dig att hålla din budget. I den budgeten så har du unna pengarna. Det är så jag ser det i alla fall. Om du nu, för återigen, det här är ju, du kommer ju komma igång lite grann, du kommer falla, du kommer börja igen. Alltså apropå periodare, eftersom vi jobbar mycket med träning och du och jag, så är det ju klockrent exempel på, nu är det februari, i slutet av februari så är det snart tomt på gymmen igen. Ungefär.
Jag hoppas ju inte det, men jag vet ju också verkligheten att människor gärna startar om sitt liv cykliskt.
Ja.
På måndag, den första i månaden, den första på året och så vidare och så vidare, ja.
Nej men så är det, och det har ju väldigt mycket med, men det är återigen tillbaka till det, jobba med dig själv, bygga nya vanor. Där har jag en klockren, du nämnde en författare och jag kan nämna en också, James Clear, Atomic Habits. Hur enkelt som helst. Jag lärde mig en grej igår. Jag var på en jätteintressant kurs och föreläsning. Och det sa Patrik, som även en gäst i Hackerlipodden sen tidigare. Så sa han det, fan, när jag håller den här föreläsningen eller kursen så tar jag den för min 8-åring hemma. Och förstår inte han vad jag säger då, så får jag ju tänka om. Och det är ju det jag tänker här nu. Alltså det är viktigt att nämna, för att i den här Atomic Habits så är det ungefär så. Det är en jätteenkel att lyssna på. Så där har du apropå att sätta nya vanor.
Hur betalar Christian Wedderbrand sig själv då?
Det är ju en resa. Det har ju varit en resa från i december, eller september nu, så firar jag faktiskt 10 år på den här Hackad Liv-resan då. Och den börjar ju med exakt det jag sa. Rullnatal, budget. Och spara, eller inte spara utan investera då i fonder och aktier. Det var så det började. Sen parallellt med det så satt jag och utbildade mig löpande hela tiden. 3-5 timmar om dagen. Parallellt med det arbetet jag gjorde. Med poddar, YouTube, böcker, ljudböcker och så vidare. Och där och då så blev jag väldigt intresserad av fastigheter. Så efter några år ska jag säga, då blev det att jag gick ifrån börsen mer och mer och gick väldigt mycket över till fastigheter. Så det var så jag började då betala mig själv, eller pay yourself first, och investera i tillgångar som då potentiellt kan ge mig någonting i fickan. Det är en tillgång. När någonting tar någonting ifrån dig, ja, då är det skulder liksom.
Mm. Jag tänker på mitt eget liv här i hur jag levde med så mycket Peter Pan-syndrom i så många år. Och jag såg med helt andra ögon på liksom vuxen ting så som sparande. För jag tänkte, om jag kunde åka snowboard här och nu, då är jag ju lycklig här och nu. Och det dröjde ganska länge för jag insåg att shit, den här kalkylen kommer inte hålla för evigt. Hur gör vi då med liksom passiv och aktiv inkomst? För nu beskriver du ju att vi ska pumpa in pengar i mer passiva-ish inkomster.
Ja, alltså grejen är så här. När det gäller passiv inkomst, det finns inte så jäkla mycket passiva inkomster. Vi kan nämna det faktiskt, så att folk bara förstår. Fastigheter till exempel, det är väldigt viktigt att få med det. För väldigt många säger, ja fan, fastigheter, det är oftast väldigt, väldigt intressant. Väldigt många har tänkt tanken och, men aldrig riktigt kommit igång och väldigt intresserade av fastigheter. Fastigheter, direkt äger du fastigheter så kommer du nästan aldrig landa i någon passiv inkomst. Utan det är, du, enligt vad jag då, sen 2017 då, kan nämna, det är att du kommer till semipassiv inkomst skulle jag säga. Beroende på vilket system du jobbar med och så vidare. Däremot är det så att du är en investerare och lånar ut pengar som en bank. Där har ju du den passiva delen. Även fonder och aktier då. Det är ju passivt. Men allt annat som du skapar, till exempel bolag. Det är ju också bygga tillgångar, eller hur? Det är ju absolut ingen passiv inkomst. Jag bara nämner de grejerna. Nej, men i alla fall. Så när det gäller passiv inkomst och aktiv inkomst. Aktiv är ju på det du tradar ju din tid mot pengar. Så det är ju aktivt. Och det är ju jobb och hela den här biten. Men inte bara jobb, utan det är ju också att när du bygger upp någonting för framtiden. När du bygger ditt bolag. Till exempel som när vi pratar om det vi gör. Vi pratade om det lite grann innan. Jag har ju idag en aktiv inkomst. I det fallet att jag är utvecklare av ett stort bolag. Parallellt med det har jag ju byggt upp mina bolag och jobbar med det. Så att det finns både och här. Så att målet är ju, mitt mål när jag drog igång Hackarliv, det var ju att jag skulle bli ekonomiskt fri på 16 år. Det var det som var själva grejen. Och jag började 39. Och mitt mål var att jag skulle vara det när jag var 55. Att jag själv fritt skulle kunna välja där och då. Det var ingen ekonomiskt oberoende på något sätt. Är du med? Utan det är verkligen ekonomiskt fri är när du där och då kan välja fritt vad du vill göra. Och det löste jag faktiskt på 4 år, så att, det var roligt.
Kan alla göra det?
Alltså, återigen, kan jag göra det så bör folk kunna göra det. Återigen, alla befinner vi oss på olika platser i livet. Och det är så här att beroende på då. Alltså, jag kan ju bara tala från vad jag befann mig där och då. Jag hade inga pengar liksom. Jag hade verkligen inte det. Jag hade en hel del, om man snackar om net worth eller eget kapital. Jag hade ju ganska mycket minus på mitt egna kapital. Men där och då så bara snabbt, det var att jag gjorde ett uppsamlingslån. Löste massa gamla synder. Och lånade pengarna ifrån mina barn för att starta den här resan. Det är inte optimalt, det kan jag säga. Det gjorde jag där och då. Jag var så jäkla kommittad. Och jag är ärlig och säger det liksom. Men det är inte optimalt. Jag gjorde det och jag tog mig därifrån.
Vad anser du är konsekvenser att förvänta sig om jag nu väljer att bara knega? Att bara vara löntagare? Vilka konsekvenser kommer det ha liksom? 4 år framåt, 10 år framåt, 16 år framåt, en livstid framåt, generationer framåt.
Nej, men återigen, alltså, det är klart som fan du ska jobba. Alltså, jag kommer aldrig sluta jobba heller. Däremot så finns ju det någonting mer. Så att jag tror ju jättemycket på att bygga någonting parallellt. För jag, alltså, men visst, är det så att jag känner ju jättemycket människor som känner, fan det här är det roligaste jag vet liksom. Med mitt arbete, eller den delen, jag är nöjd där jag är. Det finns de som är nöjda där de är. Det var jättebra. Däremot så finns ju det någonting mer där ute. Och för att kunna göra de här grejerna så kan det i många fall, eller sagt så här, det krävs mentalt ganska mycket genom att kan jag på något sätt bygga upp någonting inkomst. Många gånger så handlar det om pengar tyvärr. Då är det så här att kan jag bygga upp någonting som genererar extra pengar på ett eller annat sätt. Eller gör så att jag mår bättre av att göra de här sakerna på ena sidan parallellt med mitt arbete. Ja, då är det väldigt, väldigt bra. Liksom. För du menar, det är tillbaka till att vad var mitt varför nu då? Alltså har jag landat i mitt varför? Ja, men hur fan ska jag ta mig därifrån i så fall? Om jag nu har ett mål. Så att jag tror arbete absolut. Däremot så finns ju det saker vi kanske vill göra i livet. Till exempel åka till Venice Beach. Ja, men då får vi ju se till att fixa de pengarna. För du byter ju din tid mot pengar. Det är det du gör. Hela tiden. Kan du då på något sätt hitta någon form av hävstång i till exempel investeringar då? Och då kommer du behöva kanske lägga lika mycket tid för att få det i slutändan som du faktiskt strävar efter. Så det handlar om hävstång hela tiden. Hur mycket är min tid värd där jag lägger den nu? Det kommer jag till jättemycket nu mer också när jag landar med fan. Okej, okay, men jag lägger den här tiden nu. Vi sitter och snackar podd. Det gör jag för att jag tycker det är kul. Och jag har valt att fan, jag kan committa en timme, två timmar till de här grejerna. Är du med? Men det kanske är så att det inte finns hos vissa människor känner att fan, jag måste jobba de två timmarna för att finna de här pengarna. Eller så det finns ju hela tiden, jag gör ju ett val. Så att jag byter min tid många gånger mot pengar. Däremot, jag har valt att numera vara väldigt, väldigt selektiv med min tid. Ju äldre jag blir och ju mer jag jobbar med mig själv, ju mer selektiv blir jag med min tid. Jag vill göra saker jag vill göra, inte någon annan.
Hur kommer du fram till vad du vill göra? Du berättade tidigare att du lätt kunde ge av din tid till 10 människor men bara leverera 3 av 10. Nu antar jag att du har då sållat iväg. Du säger ordet vilka istället för vad och begränsa vad du ägnar dig åt. Hur kommer du fram till vad du vill göra och hur kan vanliga människor göra det?
Nej, men återigen, tillbaka till jag har ju landat i att jag tycker det är jävligt roligt att hjälpa människor. Jag tycker det är skitkul. Jag har ju instruerat i väldigt, väldigt många år sedan jag var 20 ungefär. Det är ju ett antal år liksom. Och jag tycker det ger mig väldigt, väldigt mycket. Jag tycker om att föreläsa för människor. Ge. Och det är därför jag i slutändan drog igång kontot liksom. För jag hade någon tanke om att jag vill hjälpa. Kan jag hjälpa någon människa så är det ju en win. Det är det jag menar. Så att det är väl egentligen det jag landat i. För jag menar, jag har märkt att människor tycker vissa saker jag gör är bra. Och varför ska jag då inte dela med mig av det? Det är med det som jag känner. Och i samband med det så är jag väldigt öppen. Jag pratar ju väldigt mycket om mina mindre bra sidor. Och saker som jag har gjort som inte varit så jävla bra också. Så att jag försöker verkligen visa att tillbaka. För att det låter som en grammofonskiva. Men livet är fan inte saft och bulle liksom. Apropå. Med det sagt så ska man ju fira sina vinster också. Det är jätteviktigt. Och inte glömma det. Jag har varit okej på det. Men nu är jag lite så här sämre på det. Och så tänker jag, fan, nu när jag pratar om det, ja men det är klart som fan, nu är det någon bra grej, ja men fan, om inte annat så i alla fall, fan bra Christian, bra jobbat där. Vad grym du är. Alltså prata med sig själv, åtminstone. Det är så jävla viktigt hur du pratar med dig själv. Likadant som hur du pratar med andra människor. Så har du ju en intern dialog också. Den är utmanande för mig och väldigt många människor tror jag.
Låt oss prata rörelsekontot. Vad betyder det? För nu väldigt mycket av det du beskrivit som jobb, det du liksom gör, I guess, det är ju ganska stillasittande ting. Hur arbetar du med ett rörelsekonto? Vad är det för dig?
Ja, det här rörelsekonto, vad fan snackar jag om konto? Jo, men jag tycker ändå det är rätt intressant för att om man nu ändå pratar om privatekonomi som vi sa så finns det förtroendekontot för mig. Det är också otroligt viktigt. Rörelsekontot, precis det vi pratar om nu, det är ju det att få in rörelse i vardagen. För att jag menar, det är en utmaning att likadant som att betala sig själv först. Du vet, som jag snackar om. Det är ju samma sak där. Betala dig själv först med träning också. Du behöver ju tänka på din träning. Det är en jätteutmaning. Så då försöker jag hitta rörelse i vardagen. Nu sitter inte jag och stretchar när vi pratar podd här. Men till exempel på utbildningen igår eller föreläsningen. Så att jag stretchar x antal timmar när jag lyssnade. Så att jag jobbar väldigt mycket med att försöka få in någon form av rörelse i vardagen. Till exempel när ni sitter framför tvn hemma. Ja, men sitt i squat då. Titta på tvn. Kolla binge i den serie. Det är lugnt liksom. Men försöka hitta det. När jag åker i rulltrappor. Ja, men då trampar jag ut mina vader. Det blir svinbra. Alltså sådana saker. Det är försöka hitta det i vardagen. Och det är det jag försöker promota också. Sen är det så här att jag har ju rört mig sen jag var ung liksom. Men om man ska se dedikerat och seriöst, det är från 00. Och då snackar jag inte om en eller två dagar i veckan, utan då är det alltid från 4 till 14 pass i veckan liksom. Och i samband med det då så har ju jag håller mig själv ansvarig också när det gäller min träning, för att jag instruerar andra människor. Det börjar ju väldigt tidigt med. Det var ju ett sätt att hålla mig själv ansvarig, för att jag behöver ju ta vara på min träning. Och jag behöver göra min träning för att jag ska kunna visa mina elever teknikerna så bra jag bara kan. Och någonstans vill jag väl vara en ledare också. Inte, fattar mig rätt nu, du blir inte så att du kan säga ja, men nu ska jag utbilda mig till ledare här. Men jag vill ju i alla fall leda, alltså walk the talk liksom. Jag vill visa vägen. Jag vill inte bara visa en teknik, utan jag vill göra det live. Håller jag en uppvärmning så är jag ju med. Jag står inte och gapar och skriker på någon, utan jag kör ju allting. Så att jag har ju, det är så jag jobbar, för att har jobbat, men framförallt nu är det så att jag lever ju detta. Då tänker jag lite grann på människor som är på väg in i att fan, jag behöver ta tag i min, du vet, vi snackar om precis om det, ta tag i min hälsa, jag behöver ja, med gymmet och ja, men måndag kör jag och så här. Ja, men fan, tillbaka till det då, fan, avsätt tid i din kalender, för väldigt många människor styrs av sin kalender idag.
Mm. Det gör ju så ont i mig när jag i min PT-verksamhet kör ju med 24 timmars avbokningspolicy. Och det gör ju så ont. Det ska göra ont i människor att avboka sin träning. Men vi behandlar ju ofta oss själva ganska dåligt. Alltså, nej men förlåt, det körde ihop sig på jobbet. Okej, minns du varför du sökte upp hjälp? Hur kan man få människor som inte är uppvuxna med kampsport som du, eller som inte har 4-14 träningspass i veckan, att faktiskt förstå att träningen 14.00 på tisdag är viktigare än det där mötet?
Jag kan säga så här. Den är så jävla svår. Den är verkligen svår. För både du och jag, vi jobbar ju med människor. Och vi kan ju bara visa vägen så mycket. För du, alltså den här individen, det är den personen som kommer att behöva göra jobbet. Så är det ju. Däremot så kan man ju ge dem lite tips då. Och ett tips från min sida är att du blockar tid i din kalender. Du lägger in det som ett möte. Då finns det ingen möjlighet att någon annan lägger in ett möte där. Framförallt om du jobbar på lite större bolag eller någonting. Är du med? Gemensam kalender och så vidare. Då finns det ingen möjlighet, för när du är låst där. Det är ett tips från mig att göra det. Jag tror att procenten av antal pass som du gör genast går upp. Jag tror verkligen det. Jag har sett det också. Sen kommer det ändå bli det här. Ja, men måndag. Ja, okej då. Men du kanske får in x antal mer pass under kvartal 1 än vad du annars hade fått. Och det är en win. För din del där du befinner dig. Så det tycker jag då skulle kunna vara möjligtvis ett tips. Det finns ju säkert andra grejer, men jag pratar mycket om detta.
Men det är alltid svårt att nå självinsikt och konstruktiv förändring utan att först träffa personlig kris. Och jag tycker liksom att hela den här dikotomin med vad som är mental hälsa och fysisk hälsa, att det säger ändå en hel del om hur långt vi har rört oss ifrån att ha en fysisk praktik i våra liv. Att vi har liksom särat på begreppen Och vi är så många människor som vandrar runt utan en slags intuition, instinkt till rörelse. Vilka nycklar har du haft för att liksom alltid förbli i rörelse?
Jag tror, för min del, har det varit ha någon form av målbild. Eller i alla fall se upp till någon eller ta rygg på någon. Och en av mina förebilder när det gäller rörelse, det var min morfar. Det är fortfarande min morfar. Min morfar gick bort för några år sedan. Däremot när han var 91 år så satt han i squat. Han gjorde pistol squats. Det är rörelse för mig. Jag vill kunna vara rörlig när jag är 90 år. Så det har varit en jättestor inspirationskälla till mig. Jag tror att det kan vara jättebra för människor. Och ju mer jag rör mig och tränar så har jag landat i att jag jobbar väldigt mycket med tränar runt omkring fight, flight or freeze. Faktiskt, jag tycker den är jävligt bra för att jag tränar för att jag potentiellt, om jag någon gång skulle behöva fly, då kommer jag kunna göra det. Jag tränar också för att eventuellt, om jag måste någon gång fightas, kan jag det. Jag tränar och nöter och drillar för att förhoppningsvis inte frysa när det väl skiter sig. Så att de tre grejerna jobbar jag ut efter mycket.
Hur ser din fysiska praktik ut idag?
Den är ju lite halvspretig. För jag tycker ju om att göra roliga saker, utmanande saker. För jag håller med dig helt där att det ska vara utmaning. Livet får inte vara för lätt liksom. Jag tror det är där vi utvecklas. Därför utmanar jag min kropp och min hjärna i det sättet. Jag har ju min bas i kampsporten. Där har jag ju alltid basen.
Mm. Vilka kampsporter?
Jag driver ju sedan tidigare många år tillbaka ihop med några vänner från några kampsportcenter. Och då är det ju framförallt MMA-delen då. Det kommer från en capoeira-bakgrund egentligen då. Och det är ju en brasiliansk kampsport. Så det är ju väldigt mycket rörelsebaserat. Så det är där. Där är basen. Sen så, du nämnde det i början, men jag fastnade i padden för 3 år sedan. Innan det så sprang jag en hel del. Sen 2019 sprang jag ganska mycket fram till att hitta padden. Så jag har hittat lite olika andra saker för att komplettera min kampsport. Gym har funnits back in the day. Nu har jag börjat ta tillbaka en del gymträning för jag tycker det är viktigt med att lyfta vikter. Inte jättemycket, däremot en del. Jag jobbar ju väldigt mycket annars med kroppsövningar, bodyweight. Och sen har vi, med det sagt då, så gör jag lite löpningar, lite lopp. Och nu har jag ju på en AV, vilket kanske inte är optimalt, sagt ja till att göra klassiken.
Ja men titta, det gjorde jag i fjol.
Ja, grymt.
Skit kul.
Ja, grymt. Ja, kul. Så vi har ju Vasaloppet först nu då. Ja, den trevligt. Är ju snart, den är ju bara om några veckor.
Mm. Och det är jättekul att se. Klassiken var viktigt för mig. Alltså jag, med min kropp, är väldigt intuitiv. Frågar du min sambo, väldigt hypokondrisk. Svensk klassiker för mig gjorde mig absolut väldigt volymtålig. Och väldigt stärkt i att tåla träning. Men det gjorde också mycket för att ta bort min inner bitch. Jag kunde göra samtliga 4 event utan några konsekvenser dagen därpå.
Det är coolt.
Och det kan vi säga hade inte så mycket nödvändigtvis att göra med specifik löpning, simning, cykling, skidåkning. Utan styrketräning verkar vinna över all form av specificitet i liksom konditionsträning.
Ja, coolt att du säger det. För att det är just det som är, jag gillar det du säger. För att där är det ju, där gör ju jag till exempel, jag brukar ju alltid försöka göra lite någonting annorlunda i de här grejerna. Bara för att inte bara göra det. Ja. Så det är så jag är. Jag försöker alltid göra någonting annorlunda. Och i det här fallet så har jag ju inte stoppat på skidor alls. Någonting. Utan då är det bara stakmaskin till exempel. Jag och min kompis valde att göra det. Och jag säger det här och nu. Det är lika bra. Så jag har gjort det också. För jag har sagt det. Lidingloppet. Det är ju 3 mil och det kommer jag springa barfota.
Jesus. Ja, så alltså att, inte ens barfota skor, barfota, nej. Barfota.
Ja. Så är det. Alltså jag försöker göra lite annorlunda grejer. Och det utmanar mig ytterligare i detta. Det är inte optimalt att sitta här i en podd och säga detta nu. För nu behöver jag göra det idag. Men det är återigen tillbaka till att hålla mig själv ansvarig.
Kanske du och jag kan göra ett baraton ihop i framtiden.
Du får gärna hänga med nu. Jag sprang ju senast nu i Göteborgsmaratonet barfota. Jag sprang Göteborgsvarvets barfota. Jag sprang Södra Änggårdsbergen trail barfota. Ja, och så vidare. Så att det blir lite sånt.
Gällande att ha många fysiska intressen. Anser du att människan kan göra alla aktiviteter året om? Eller mår vi bäst av att cykla, periodisera, ha olika träningsblock med begränsat antal discipliner? Eller kan du hålla igång året om med kampsport, styrketräning, löpning och så vidare?
Ja, för min del är det absolut så. Jag gillar att vara, jag nämnde det lite grann tidigare också, vi snackade om det, men jag gillar ju att vara lite mer generalist då. Jag gillar det. Sen tycker jag det är bra att ha någon form av bas. Jag tycker verkligen det. Det är skönt. Till exempel för min del. Kampsporten för mig är jättebra bas. Sen tycker jag vissa grejer är jättemycket roligare i vissa lägen. Jag har alltid kampsporten fallit tillbaka på. Och kampsport är ju så baserat på teknik. Och jag älskar teknikträning. För det pratar jag väldigt mycket om också. För drillar du en teknik, och i det här fallet då, till exempel kampsport, så kan du faktiskt vara borta ifrån den träningen ganska länge och ändå ha kvar tekniken om det någon gång skulle behövas. Och tillbaka till teknik är också en jätteviktig grej som har att göra med när du blir äldre. Jag tror ju stenhårt på att träna till exempel fallteknik. Hur fan tar jag mig upp ifrån marken när jag väl har fallit? Det är otroligt viktigt. För oss här och nu och när vi blir äldre. Så att teknikträning är, tycker jag, det bland det bästa som finns. Och då är min rekommendation kampsport. För då har du med den så jävla lång tid. Du vet ju själv hur det är. Men när du är sjuk, du åker på en influensa. Och då tar det ganska lång tid innan du är tillbaka när det gäller styrkan. Till exempel. Men där och då så är det med tekniken, den sitter i mycket längre.
Mm. Mäktigt. Vilket fint samtal med allt från pengar, frihet till rörelsepraktik. Hur kom man i kontakt med dig, Christian? Om man tycker att det här samtalet var nice och jag skulle vilja dyka djupare in i den eller den biten.
Nej, men det är ju som vi har pratat om. Det är ju mitt Hackarliv-konto på Instagram. Hackarliv-podden. Där vi går emot 109 avsnitt nu. Så att många intressanta, jävligt roliga gäster liksom. Gött snack. Så att det är väl egentligen där, skulle jag säga. Så det är en stor rek till allihopa.
Avslutande ord, brandtal. Något du känner att du inte fick sagt under den här dryga timmen?
Nej, men det finns ju hur mycket som helst. Jag sa ju det att många av de här punkterna är ju egna poddar som inte säger nästan till. Jag tycker vi ändå fått delat med oss. Eller, du har ju intervjuat mig mer. Så att nästa gång kanske är det så att jag får intervjua dig då. Eller rätt sagt, vi sitter och snackar bara och så blir det ett jävligt trevligt avsnitt av det med.
Fullt möjligt, min vän. Ja, ja men toppen. Jag fixar lite länkar till Frölunda Kampsportcenter. Ja. Till Hacka ditt liv-podden, till att Hacka ditt liv på The Gram och annat. Mm. Så hoppas jag vi syns i ett fysiskt sällskap här snart. Jag ska också skriva en rad till dig när jag har gjort min 12-månaders revision av utgifter.
Grymt, sånt gillar vi.
Säger vi så?
Ja, ha det så gott nu allihopa.
Skål på gubben.
Ja, skål, skål. Ciao, ciao. Hej.
Och där var avsnittet slut för idag. Tyckte du om vad Christian hade att säga så kan du höra mer av honom regelbundet i hans egen podd Hacka ditt liv-podden. Kan också rekommendera ett mycket bra Instagram-konto där du kan se lite mer bakom kulisserna och den vardagspraktik som lever fram till skapandet av bland annat Hacka ditt liv-podden. Du finner länkat i show notes hur du kommer i kontakt med Christian. Och har du tyckt om avsnittet så rekommenderar jag att du delar det till en kompis, kommenterar, skapar interaktion på sociala medier, trycker på följa-knappen på plattformar som Instagram, Facebook, Spotify och kanske fler plattformar i framtiden. Who knows? Vill du komma i kontakt med mig som tränare når du mig på Vagnhallen CrossFit i Majerna, Göteborg och på Varbergs atletfabrik i mycket mindre staden Varberg längs Österleden. Du når då mig på henrik.valis@gmail.com alternativt fitnessfilosofifloskler@gmail.com. Samma sak på sociala medier. @henrikvalis, @fitnessfilosofifloskler. Också faktiskt börjat hänga lite grann på LinkedIn. Kanske det är så att det är en mer mogen bang for the buck-plattform än dessa algoritm, dopamin, skräpkultursorienterade yngre plattformarna. Vi syns igen snart nog. Tack för att du har lyssnat. Säsong 4 kommer bli helt fantastiskt, I am sure. Ta hand om dig, så hörs vi alldeles strax. Allting börjar på gymmet. Skapa mer, konsumera mindre, frisk, stark och fri. Och alla andra floskler jag kan komma på. Ta hand om er, puss och kram, coach Henrik out.